Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men man måste ju faktiskt ge en eloge till Näcken.
Till Näcken?
Ja, han är ju tillåtelse att sitta där helt näck och spela fiol i liksom ån.
Det kan inte vara bra för manligheten att sitta i en kall å, eller?
Då kanske man skulle bli normalutrustad. What is the source?
One, two, three, set it!
Hej allihopa! Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med då mig, Henrik Andersson. Vi har ju såklart också Christer Hägglund med oss. Tjena Christer!
Tjena, tjena!
Och så har vi Robban Strandberg med oss, vår eminente ljudtekniker. Tjena Robban!
Tjena, tjena!
Allt väl med allihopa?
Ja, det känns så.
Ja, synd att klaga.
Mm. Nu ser ju inte vi varandra så här på grund av corona då. Så vi sitter på varsitt håll.
Mm.
Men jag tror vi låter ganska synkade ändå, eller?
Ja, tror det här kan funka.
Ja. Mm. Ja. Helt klart. Dagens avsnitt kommer att vara lite ett nyhetssvep. Vi har lite andra punkter att ta upp. Och vi har även en intervju som du, Christer, gjorde med Max Lundgren.
Ja, precis. Lite nyheter ifrån driftingutskottets sida.
Ja, så vi kommer väl, vi börjar med lite av våra punkter. Sen så drar vi in intervjun och sen så kommer vi fortsätta att diskutera lite grann som sägs i intervjun och sånt. Vad tror ni om det, grabbar?
Det låter alldeles utmärkt det.
Ja. Men vi kanske skulle ta och börja med en rättelse.
Ja, det är väl jag som får ta den, för det var ju jag som stod för felet så att säga. Det var, vi nämnde att Andreas Staberg ska sälja bilen och vi var lite tveksamma om han skulle komma och ställa upp i SM eller inte. Och Maria Matsegård i Andreas team kontaktade mig då efter den sändningen och berättade att det var inte tävlingsbilen man skulle sälja. Utan det var en bil de hade byggt ihop för att ha som träningsbil. Och de hade ju tappat någon sponsor och som vi nämnde i programmet också. Och då så offrar de träningsbilen för att försöka att få ihop till tävlingssäsongen. Då. Så att Andreas och teamet är i allra högsta grad aktuella för SM. Och vi beklagar att det blev fel och tacka för informationen. Och så tycker jag väl att vi kan påpeka det att är det andra som hör fel och vi säger någonting sådär, så får ni väldigt gärna kontakta oss, så ska vi ta upp det i någon senare sändning.
Ja, jag menar, ett sunt beslut av Stabergs motorsport, helt klart.
Mm, absolut.
Det är skönt att de kan göra en sån där sak för liksom rädda. För nu alla blir ju drabbade i den här situationen som är nu. Det är liksom kaos överallt. Så är det ju schysst. Om man har en sån här, vad ska man säga, en reserv. Det är ju trist att han ska behöva sälja sin träningsbil. Han har säkert lagt ner väldigt massa jobb på den. Men det är ju bra att kunna ha en sån där liten, vad ska man säga, guldtacka och sälja som man kan försöka finansiera. Så man slipper hoppa av serien när den drar igång. Då.
Ja, nej, men det är bra. Och, det, och så, som du sa, Christer, det är väldigt bra att folk hör av sig. Det är klart att det kommer smygas in fel. Vi är inte mer människor. Fel kan vi alla göra. Men nu är det rättat här. Vi har fått lite mer info om en del träningskörningar. Och det är alltid kul. Eller hur, grabbar?
Mm. Precis. Både några, eller någon som har varit och några stycken som kommer.
En som har varit, det är ju träningskörning på Emmaboda flygfält. Och det var ju då var Pontus Furbring som styrde upp det här träningstillfället, och det blev ett väldigt lyckat, vad jag förstått det. Mm. Jag var inte själv på plats, så det vet jag inte. 11 stycken förare kom dit. Banan som de körde, Emma Boda flygfält, de körde väl på samma bana som Bilsport har sin, vad heter den då?
Ja,
den här konbanan eller vad det
är. Ja, precis. En dag på strippen heter
det. Det luktar som det kommer att smyga sig in en rättelse till här snart.
Nej då.
Ja, i alla fall. Banan de satte var väldigt varierad och gav förarna möjligheten att både träna både snabba initieringar och långsamma svängar. Det var en riktig avrostning man drog.
Mm.
Hade vi ingen själ på plats där som tog lite bilder och kika, eller?
Jo, faktiskt. Björn Billsten var ju med där och fotade lite grann på de här 11 förarna. Och det var ju faktiskt också lite anmärkningsvärt att Rasmus Larsson, han körde ju sin bil till banan. Hade en annan bil som hade släpvagn med hans däck, och sen så brände han hela dagen och sen så körde han bilen hem igen också.
Men det,
ja, det är det respekt
bra.
Faktiskt.
Det, ja, bra. Sånt gillar. Det är lite track day känsla över sådana grejer. Det, det är hatten av för sånt.
Nej, det är riktigt kul att se. Och sen var det ju lite SM-förare. Pontus Hartmann var där som ska köra DMX som det är tänkt. Och sådär. Så att det var lite blandad nivå på förarna.
Ändå en intressant dag måste det ha varit. Det var ju då, det var ju Furbring som hade kontaktat Björn.
Precis.
Och nämnt den här idén de hade. Är det någon annan där ute som har någonting som är på G eller planerar att göra någonting, så får du gärna höra av er. Har vi möjligheten så kanske du kan dyka upp.
Mm. Det kan ju verka som att vi vet om allting, men det gör vi ju verkligen inte. Och,
nej.
Samtidigt också så skulle jag väl vilja säga så här att jag tror ibland att förarna inte vill att vi är på plats om man har helt nya bilar och ska köra lite provvarv och sådär, om man har hittat, man har hyrt någon slags bana för att göra det, så kanske man inte vill ha media på plats. Men om man vill det, så kontakta oss jättegärna. Har vi möjlighet så kommer vi på det, nästan det mesta, så mycket vi hinner med så att säga.
Ja, ja, helt klart.
Ja, just nu är det väl ganska lugn säsong för oss också så att säga. Det är nästan svårt att hitta något att göra, tänkte jag säga. Det är skönt att det börjar lossna lite nu så att det...
Ja, det är ju åt andra håll istället. Det är ju helt dött.
Men det börjar ju som sagt att röra lite på sig, och vi, när det här avsnittet går ut så är det lördag, och då är du och jag, Robban, på Sundsvall Raceway på deras träningsdag. Och,
ja, just det.
Där hade du kollat upp lite grann, Robban, vilka som vi kanske får se på plats.
Ja, vi fick en liten lista här. Jag frågade två av dem som ska vara där uppe och vara funktionärer. Det är ganska mycket folk faktiskt. Det var till och med så att det hade blivit så många som hade anmält sig dit upp, så att det är folk som sitter på reservlista ifall de skulle trilla bort nu då, som sitter och vänder. Men jag vet inte hur det ska gå till om man till exempel bor i Övik och det är någon kille som hör av sig klockan 9 på morgonen och säger, jag kan inte komma upp för min trailer och paja eller någonting sådär. Det är inte som man slänger sig ner lite rakt. Men vi kan väl dra några, vi behöver kanske inte dra igenom allihopa där som ska dit, men det är Emil Nilsson ska dyka upp, så har vi Herman Pettersson, Joakim Söderlund, Johan Andersson ska komma upp, köra lite där, Kevin Lavast, ska bli kul att se han, det var ett tag sedan jag såg han faktiskt, Jim Nordqvist kommer ner och ska köra, Simon Andersson, Johan Östberg. Sen är det de här standard Jon Martinsson och Herman Jansson, och ska Gunnar Jämtin vara där och köra också, så det ska bli blir riktigt kul. Jag ser väldigt fram emot att se Hermans bil live, eftersom man har följt den så att säga.
Jag såg också att Gabriel Sundorns namn stod med på listan. Ja, där. Han har ju byggt en Volvo kombi som ska bli kul att se. Jag såg han rulla ut den och provade lite grann utanför garageväggen häromdagen, så att han verkar ju ha fått allting att lira nu. Det där bygget har ju pågått ett tag, så det ska bli kul att se den i verkligheten också.
Ja, jag tycker det är en bra uppslutning på de som ska dyka. Det är klart, de här grabbarna som bor här omkring, de har väl suttit nästan på och bita på naglarna för att det ska hända någonting så att säga. Så det var väl därför att det hade blivit så pass fullt. Hoppas det är bra väder i helgen, bara så det inte blir någon snöglopp eller någon spöregn eller något annat tråkigt.
Min kallaste vinter var en sommar på Sundsvall Raceway.
Ja, men precis. Det är man som är rika som alltid kör med sin skoterrock som man har med sig. Hon lurar ju på mig, så jag har köpt en sån också. Jag är alltid med mig en sån upp där. Även när det är mitt i sommaren. Man behöver
det. Ja, men det är kallt där uppe. Jag vet inte varför.
Ja, det är fruktansvärt.
Eller så är det så jävla stekhett så det går knappt att vara ute. Det finns ingen sån normal temperatur där uppe.
Nej, det är antingen eller. Antingen ja. Max eller jag. Jag har en önskan där. Faktiskt.
Yes.
Alltså, tänk den här bilden. Och ni förare, lyssna noga nu. Tänk den här bilden. Vi ålar in Christer i passagerarstolen. Spänner fast han stenhårt. Robban slänger upp lite GoPros. Och så har vi ett kort litet poddsegment. Det upplevs det att köra i, eller hur upplevs det att åka i en driftbil?
Ett litet reportage, hur är det att sitta vätskrämd på sidan om när man ser en betongmur passera backspegeln på en decimeters håll? Ja, men det hoppas jag att vi ska försöka kunna genomföra.
Vad har jag gjort dig för ont?
Är du på, Christer? Jo, kom igen. Det vore läckert, faktiskt.
Jag gillar ju att åka fort och hela den grejen. Men jag är lite sådär kontrollfreak. Jag vill gärna hålla i ratten själv. Jag vet inte om jag gillar att åka med någon runt sådär. Jag skulle nog skrika som en liten skolflicka, jag är rädd.
Mm. Och jag råkar veta att du har licens också. Men jag åker inte med dig under de första 10 varven på Sundsvall Raceway. I alla fall, då får du köra själv.
Det gör inte jag heller, kan jag säga. Jag är ju sån här track day nerd. Om min bil börjar gå på tvärn sådär, då är det någonting allvarligt fel i bakvagnen. Och då går jag in i depån istället.
En annan träningsdag som kommer efter Sundsvall Raceway är Mantorp Park. De har flaggat för att de tänkte köra en träningsdag 24 april. Och de säger då en träningsdag, testdag för drifting. De har fyllt en grupp med förare. Vi får väl anta att det är 50 då, som är maxet där.
Precis. Mm.
Och det är ju då, i körpasset som de köper, då är det alltså en trän för föraren och 2 mekanikers. Så lite snabb räkning, hur många förare kan vi tänka oss att det är då? Vi har inte fått någon lista, så vi vet inte vilka som kör.
Jag ska säga 10 strax över, för att det lär ju krävas en 10, 12, 14 personer att hålla igång allting runt omkring också. Så att 10, 12 förare någonstans, då blir väl 12, 36 personer.
Låt säga att man är på Sundsvall Raceway, det är en ganska långt område som en flygplats. Skulle man inte tekniskt sett kunna göra 2 grupper som har typ 300-400 meter, om inte mer, emellan de här 2 grupperna? Det måste ju räknas som 2 olika grupper, 2 olika folksamlingar.
Ja, grejen är väl att jag tror inte att någon vill bli prejudikat i den här frågan.
Nej, men precis. Nej, men jag tänkte bara en liten teoretisk grej. Att det borde ju tekniskt sett möjligt, för jag förstår ju vitsen med det här 50 pers, att man ska ställa 50 pers i ett litet trångt tält och stå och nysa på varann. Men om man splittar upp det så här, för jag bor ju i närheten av en ganska stor sån här fotbollsanläggning här, och där är det ju en 7-8 planer, och där spelar de ju, det är typ 50-60 pers på varje plan, och planerna är ju bara typ en 5-6 meter emellan. De kommer ju undan med det, så varför ska inte vi kunna ha 2 depåer och så köra i 2 olika omgångar? Förmiddagen kör de där grabbarna, eftermiddagen kör de andra grabbarna.
Mantorp Park säger ju också att de öppnar ju upp för en andra grupp, och då vet inte jag riktigt om de kommer att köra i Mjölby-delen och i Paris-delen samtidigt eller någonting. Men ja, det återstår väl att se.
Och sen är det lite grann problematiskt. 50 pers, och ska du lyssna på de riktlinjer som är, så är det alltså 2 meter mellan varje. Det blir ju ett ganska stort område.
Ja, men det säger jag. Håller man till på en flygplats då, som Raceway eller Ferry eller något sånt, då är det ju tekniskt möjligt att ha det jätteavståndet. För det är så pass mycket ytor vi har där.
Ja, det där får den som arrangerar och lösa, eftersom att man, det är de som blir drabbade om det händer någonting. Jag kommer att åka med John Martinsson in på Sundsvall Raceway, så att han hade en plats över, så jag smiter med där, så tar vi inte någon mediaplats utav något annat team, så att säga, utan jag kan åka med dit.
Ja, bra. Så, ja, smidigt.
Ja, så får vi se om vi får någon form av täckning, borde vi väl få in på Mantorp Park också, kan jag tycka. Vi har ju lite annat också samma helg, för Drift Bash kommer ju också att köra den 25 april. Så är det ju dags för årets första driftbärs. Och där har ju också intresset varit ganska stort. Så att jag tror väl att det var reservlista där också.
Mm. Mm.
Ingen publik då och så vidare naturligtvis. Det gäller ju samma regler där. Så får vi se vad vi får loss för folk att skicka dit. Men det är i alla fall premiär på Malmby Fairground.
Jag har väl lite granna tankarna, det är närmare, jag har ju ganska närmare dit. Mm. Så jag har väl lite tankar att försöka ta mig dit. Jag ska kolla med SVR Motorsport då, så att inte jag tar någon plats för någon annat då.
Mm. Nej, vi får ju helt enkelt acceptera det, att att vi tar de platser som blir över nu när läget är som den är. Samtidigt så vet vi att arrangörerna gärna vill att vi kommer och uppmärksammar att de har sina arrangemang också, så att det är lite en avvägningsfråga.
Jag menar, det är inte bara förarna som behöver bra med sin ringrost. Så.
Nej,
det märks väl det. Men den första tävlingen man är och fotar varje år, bilderna ser ju... Ja, de är ju inte snygga, de första bilderna, så att säga. Det tar en liten stund innan man får inflytet igen. Alla kan inte vara som Björn som står i någon rondell och fotar civilpolisbilar en hel eftermiddag.
Ja, nej, det är... Man är rostig.
Det är väl lite mer på gång på Malmby också, Henke, som du har koll på, va?
Mm. Det är en extra träningsdag som vi fick nys om här i dagarna. Och det är 16 maj. Så har de alltså hyrt Malmby igen. SVR Motorsport då. De har planerna då att köra en träningsdag. Då kallar man det för en drift tryout. Och beslutet är ju fortfarande ingen publik får komma. Så det är bara förare och så lite folk runt omkring som möjligt. Man har sagt förare plus en.
Mm.
Så det är fortfarande det här med 50 pers. Så att det gäller att vara snabb att anmäla sig om man inte redan gjort det. Däremot så har man höjt priset till 800 kronor och det är väl på grund av att det inte kommer publik helt enkelt.
Precis, publiken som kommer på de där arrangemangen är ju med och betalar lite grann för förarna. Så att nu när publiken faller bort så blir det tyvärr lite dyrare för förarna istället. Men det är inte så mycket att göra åt det.
Nej, och vill man läsa mer så finns det på SVR Motorsports Facebook-sida.
Mm. Och vi vet ju att SVR har tät kontakt med polisen och tillståndsgivarna där, så att de ska hålla det här under kontroll.
Ja, precis. Och de har ju fått, bland annat så skulle det på platsen ha mellanrum på 4 meter. Sen har vi lite andra mindre trevliga nyheter, men ändå värda att nämna kanske, jag vet inte.
Det där var väl den roliga delen i det här kanske.
Det var den roliga delen. Nu kommer vi in på den här suck-delen.
Depp-biten liksom.
Ja. Vi kan ju börja med då att gatebil Våler är officiellt inställt för i år då.
Mm.
Och det är ju på grund av coronaviruset, eller covid-19 då.
Precis. De norska myndigheterna har ju förbjudit alla kultur- och idrottsevenemang i Norge fram till den 15 juni har man sagt. Så att det var ju inte så mycket att välja på för gatebil.
Ja.
Tycker jag är jättetrist. Jag tycker att gatebil Våler är ett trevligt event. Du har ju varit där några fler gånger än vad jag har varit, Henrik. Robban och jag var där en gång förra säsongen. Jag tyckte det var väldigt trevligt.
Alltså Våler är alltid roligt att komma till. Och det är alltid, alltså det är ungefär som att det är alltid en skön start på säsongen.
Mm.
Jag måste säga att jag var glatt och överraskad när jag var ner dit. Och det var ju mitt första gatebilevent jag någonsin var på också. Det var riktigt, riktigt trevligt. Det var ett kul arrangemang och liksom trevlig miljö. Det där gillar jag. Det kommer jag åka på flera gånger. Bra.
Absolut, och när vi ändå är inne på gatebil då, så Mantorp Park vet man ju inte riktigt. Där inväntar ju gatebil då vad svenska myndigheter kommer att säga framöver, och det är ju inte sagt någonting än som sträcker sig så långt, men man kommer ju avvakta det då, och så hoppas man ju att huvudfestivalen i Rudskogen ska kunna genomföras som det är tänkt också.
Ja, och det är ganska långt fram faktiskt, så vi får väl hoppas på det bästa.
Ja, just nu går det väl inte, får man väl inte åka in av en svensk-norska gränsen ens.
Nej.
För jag läste att de hade väl varit ett gäng norska påskfirare som hade åkt till Sverige, och de hade väl satt hela högen, det var väl nästan 1000+ personer, de hade satt i någon karantän nu när de kom tillbaka till Norge.
Ja, norrmännen, de har verkligen stängt ner.
Ja, det där känner jag att jag är för dåligt insatt i för att ha någon teori om, men faktum är att vi gör olika i alla fall i Sverige.
Ja, men så, vi ska inte gå in, vi är inte lärda i sånt, så att jag vet inte.
Jag kan nästan inte ens säga statsepidemiolog.
Nej, men precis.
jag tänker inte ens försöka.
Varför väljer man ett sånt namn på en sån tjänst?
Om vi hoppar raskt vidare så ser vi nästa grej då, att Norwegian Drift Championship flyttar ju om sin kalender. De kommer ju försöka köra, men det blir begränsat.
Ja, de ska väl fortsätta köra de tre deltävlingarna som var tänkt, som jag har förstått det, men man kommer att flytta datum, och det är ju, det skulle ju vara premiär i maj, så att det är ju samma anledning då som gatubilvåler givetvis, men den nya kalendern är inte släppt ännu, så vi vet inte riktigt när, men man har aviserat att det kommer att bli förändringar i kalendern i alla fall.
När det kommer till Nordic Drift Series då, hur ser det ut där då?
Ja, de har ju tagit ett annat beslut. De har ju beslutat att skjuta upp sin serie då, eller flytta fram den till 2021 istället. Ken Ekdved som är mannen bakom den där serien gick ut med det under förra veckan här att de ställer in hela säsongen, och det är ju ett val man gör naturligtvis om man vill liksom flytta fram och hoppas på att kunna komma igång, eller om man tar ett beslut att nej, vi tror inte på att det kommer att komma igång någonting. Och det där är väl lite beroende på vilka ekonomiska investeringar och så man har gjort i sin serie och vad man kan spela med. Om vi jämför dem med Norwegian Drift Championship till exempel, så är ju det ett helt nystartat. Det är satsat en hel del pengar i det där. Man har verkligen fått till en hype kring det, och det är klart att då vill man ju köra igång och komma igång med det, så att man får lite, dels får lite ekonomisk återbetalning, men sen att förarna känner att de får ut någonting av den här hypen som har varit i vinter också.
Ja, precis. Ken Ekdved hintar ju lite grann också om att 2020, året då drifting-simulatorerna på allvar slår igenom.
Det är bara att kolla på hur alla annan motorsport egentligen har tacklat den här säsongen med alla simrace och grejer som är. Jag satt upp skitsent i natt och tittade på V8 Supercars med en australiensisk serie som gick. De hade väl första start vid tre snåret i natt, och det var väl, de kör ju något spel som heter iRacing, och de har ju grafiken där, alltså det är ju nästan omöjligt att skilja på en riktig tävling du ser på tvn eller om det är ett e-race-event att titta på. Det är makalöst kul att titta på.
En del av förarna har ju blivit ganska bryskt medvetna om att det man säger när man spelar de där, eller kör de där simulatorerna, det går rakt ut i etern till folk som tittar. Det var väl inte kanske riktigt meningen. Det var ju en NASCAR-förare som var med som använde det mycket nedsättande N-ordet. Blev väl i ett slag av med både jobbet för Chip Ganassi Racing, han blev avstängd av iRacing och han blev avstängd ifrån NASCAR.
Ja, först så fick han en varning och varit avstängd eller suspenderad utan lön av Chip Ganassi, för de tyckte väl att det där var riktigt vid. Det hade väl tydligen gått ut, så det var väl några tusen som såg det live, och nu är det flera miljoner som har sett det där klippet när han slänger ur sig det där rasistordet där. Men så gick ju iRacing in och stängde av han, och sen gick NASCAR in och stängde av han, och i samma veva de stängde av han och tyckte väl Chip Ganassi att varför ska vi ha en kille i våra team som inte kommer att få köra. Och det var inte så att han varit avstängd på en kort tid, utan han varit avstängd punkt ifrån NASCAR. Som det verkar hos NASCAR så kommer han aldrig att vara välkommen tillbaka, och då fick han ju sparken från Chip Ganassi, och i samma veva så förlorar han ju två av sina största sponsorer. Och sen har det ju kommit upp nu också att en av hans huvudsponsorer förut var ju Coca-Cola, och de lämnade han tidigare i år på grund av någonting han hade sagt, men de la locket på och ville liksom inte kommentera vad det var han hade sagt. Och nu har det kommit fram att det här är inte första gången han använder såna här ord. Så han har ju skjutit sig, inte bara i foten, utan han har ju skjutit sig i hela huvudet också. Och han skyller på att men han visste inte om hans headset fungerade. Han ville liksom bara kolla, slänga ur sig något för att se om någon reagerade på om hans mic funkar eller inte. Men vilket jävla klappträv.
Ja, är man liksom i den kalibern, så nej.
Ja.
Nej, okej. Och det är inte okej om en privatperson sitter heller. Men, jag menar,
men det här är ju mediatränade proffs. De har ju liksom gått utbildningar i hur man beter sig, bokstavligt talat. Och är man på den nivån som han är också, som är väldigt, väldigt känd NASCAR-förare, då får man ju bara inte göra en sån här sak. Alltså det spelar ingen roll om du sitter och spelar en liten simulatorgrej. Är man så jävla pantad som man inte har koll på att du har själv valt att sända ditt träningsevent på Twitch, då måste du för fan vara medveten om att du ligger ute live och att folk hör vad du säger. Det är därför man sitter och tittar på folk på Twitch.
Nej, det var en liten parentes i sammanhanget, men det var en händelse som det har snackats en del om i alla fall i dagarna här. Så att
det blåser upp rätt så fort och stort.
Som sagt var, jag hoppas att det drar igång en driftserie, e-racing, en seriös sådan, inte bara någon sån här lite drift-bash-grej som är kul att sitta och titta på. Jag vill se en riktig tävling med vettig grafik och schysst bedömning och sådana saker.
Jag har inte riktigt koll. Vi kan väl slänga ut en fråga. Är det någon som har koll vart det körs någon riktig serie och sådär, så tar vi gärna emot tips så kan vi kolla lite grann. Jag har ju sett att Pavel Korpolinski är med och kör lite grann och kör för något team och sådär. Jag har dock inte grottat ner mig något djupare i det, men jag vet att han kör en del simulator i alla fall. Och han kom ju också ifrån simracing-svängen från början och tog plats i en riktig bil, så att han har ju lite erfarenhet ifrån det där.
Jag kan ju hoppa tillbaka då till att Norge tänkte köra en virtuell serie, NDC.
Mm, precis. Det pratade vi om i något tidigare avsnitt här.
Ja, precis. Så att, det finns ju i startgroparna. Om det sen blir bra, ja, det får vi se. Men innan vi tar den andra nyheten jag tänkte på, så tänkte jag vi drar kalendern för Formula Drift. De har presenterat en ny kalender.
Ja, de är ju väldigt sugna att köra hela sin serie. Så de har ju presenterat en komprimerad kalender som innehåller alla 8 deltävlingarna. Mm. Ska köra igång där 3-4 juli på Road Atlanta, Georgia. Mm. Sedan är det 23 till 25 juli Raceway Park, Englishtown, New Jersey. 6 till 8 augusti Worldwide Tech Raceway, St. Louis, Missouri. 21 till 22 augusti Irwindale Speedway, Irwindale, Kalifornien. 11 till 13 september då är det Sonoma Raceway, Sonoma, Kalifornien. Mm. 25 till 26 september Evergreen Speedway, Monroe, Washington. 15 till 17 oktober Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas. Och 20 till 21 november, då är vi tillbaka på Irwindale Speedway, Irwindale, Kalifornien igen då för the title fight, så att säga.
Det är en hyfsat komprimerad serie att köra. Du hinner typ knappt hem och byta tvätt ungefär sen det är dags för nästa.
Jag tänkte på det, med tanke på hur storleken på USA. Alltså den som kör lastbilen emellan eventen.
Ja, men om ni tittar på geografin i det här så börjar de långt ner på östkusten. Sen kör de upp östkusten, sen över Missouri och så över till Kalifornien, upp på västkusten. Och sen då förvisso in till Texas igen och så ut till Kalifornien igen. Så att man har ju ändå lagt det med någon slags tanke på...
Ja.
På det är ju inte upplägget som Tre Kronor fick när de spelade Canada Cup sista gången, när de fick åka mellan östkusten och västkusten för varje match, mellan varje match. Ja, så vi får väl se hur det går då. Det är ju några som har ramlat bort eftersom, kan jag inte säga på rak arm vilken, men Irwindale är ju med 2 gånger i alla fall. Det är ju väldigt viktigt för Raceway Park, Englishtown, att de får komma med. De har ju investerat en hel del pengar i sin bana, så att det är viktigt för dem. Så nu är det väl bara att hålla tummarna. Jag har ju ett smeknamn på jobbet över att jag är lite negativ till tanken så här, men jag är lite rädd att den här kalendern inte kommer att hålla riktigt. Jag är lite tveksam till om USA har hämtat igen sig så pass mycket så att de kan dra igång den där serien i början av juli, men vi håller tummarna och hoppas att det går.
Ja, vi får ju såklart hoppas på, men alltså det, ja, juli, ja.
Det ser mörkt ut, speciellt som situationen där borta ser ut just nu också, så skulle jag tippa på att Irwindale Speedway kanske med lite flyt blir första tävlingen i augusti. Där. Mm.
Men när vi nu hoppar emellan ämnena och så går vi in på virtuellt igen då. Ryan Lantane, den ikoniska stordomaren ifrån Formula Drift. Han kommer nämligen att kommentera i en drifttävling. Och den kallas för EDC Drift Championship. Det är denna söndag, va?
Det var nog söndagen som var, tror jag faktiskt. Så att den där borde finnas att titta på någonstans. Och det var ju lite kul, för det var ju lite kända namn med där faktiskt. Ken Gushi, Ryan Litteral, Sebastian Gauthier, är ju FD-förare.
Ja.
Så det var några kända riktiga förare med där också.
Ja.
Vad kör de i för spel? Vad heter det? R-Factor de kör?
Många just driftingen har ju blivit populär just med att sätta korsa spelet. PC-versionen då.
Ja.
Just för att de kan modda och ta in banor som är byggda. Även egendesignade banor och så vidare.
Ja, framförallt om tävlingen har varit så lär man ju gräva rätt på den och se den, tycker jag. Jag trodde som sagt var att den skulle vara nu till helgen som var, så jag hade faktiskt tänkt se det här på söndag. Men
Vi får kolla på det lite grann. Det är jag som har lagt in den där punkten i vårt manus och jag klippte den ifrån Ryan Lantains sida på Facebook, så att vi får kolla upp det lite grann. Men jag tror det var i söndag som sagt. Ryan har ju hållit sig lite upptagen med andra saker också här under den ofrivilliga ledigheten. Dels har han kört lite lastbil faktiskt, har jag sett. Jag brukar tjata om hans Insta-stories. Jag tycker fortfarande att de är extremt underhållande även när han kör lastbil. Och sen så har han ju jobbat lite grann med den här videoserien med att bryta ner bedömningen i beståndsdelar. Så att den tror jag vi har tipsat om förut, men det är värt att göra igen. Och han la ju ut den första delen på sin egen YouTube-kanal. Han startade ju en egen YouTube-kanal, men ganska snart så tyckte ju Formula Drift att det där var ju ganska bra att ha, så att de la nog ut avsnitt 1 igen tror jag på Formula Drift, och avsnitt 2 vet jag med säkerhet ligger på Formula Drifts YouTube-kanal, så att det kan jag rekommendera.
En annan grej. Vi har sett två nya liveries i Werfhaus Drift Team. Det är ju det teamet som James Dean och Piotr Wiczek kör. Sponsrar utav Falken Tires. Förut så har de haft exakt likadana.
Ja, det har ju varit någon liten del som har skilt, tror jag, med rött och blått även tidigare. Men det har varit väldigt svårt att se skillnad på bilarna i alla fall.
Ja. De nya liveriesarna, så har Deans bil stora blåa partier och lite rött. Medan Wiczek har då stora röda partier och lite blått.
Precis.
Så det ska bli lite lättare att särskilja de två då.
Mm.
Jag tyckte de såg jäkligt bra ut. Och så just att vad ska man säga, de ser likadana ut. De har bara flippat färger på dem. Så att säga. Det är lite främt. Ja, det är ingen tvekan om att det är samma team. Utan...
James Dean och Piotr Wiczek har ju också en YouTube-kanal som heter Candy Machine. Och nu, sen ett tag tillbaka, har ju James Dean en egen kanal också. Jag tror nästan att vi har tipsat om den tidigare här. Men han lägger ut lite intressanta videos om lite allt möjligt. Och senaste avsnittet jag såg var om offroad-körning. Då hade de köpt varsin Suzuki Jimny. Och var ute och körde ett gäng. Det var James och hans ständiga följeslagare Queen Bee. Och så var det en av hans mekaniker. Och så var Jack Shanahan och Connor Shanahan med också. Så det var lite kul att se dem i någon annan miljön i driftingmiljön, men de hade vansinnigt roligt, och James påstår i den videon att det var de bästa 500 euro han någonsin har spenderat var på den där Suzuki Jimny.
Vi kan ju, ja, nu när vi ändå är inne och tipsar och sånt där, så kan vi passa på att tipsa om att Hartman också har startat en vlogg.
Hartman, man söker upp på Jesper Hartman på YouTube. Ah. Så har de hunnit spela in 2 stycken avsnitt nu om deras resa till Driftmaster här nu.
Ett annat tips jag kan ge är kolla på Hartmans hemsida på Facebook.
Ja, men precis.
Mm. Borde det finnas det info.
Och Pontus är ju en sån här kille som är medveten om att hela paketet räknas. Så att han har ju en snygg Iveco skåpbil nu. Han har en jättesnygg Brian James trailer som han har folierat. Om jag inte minns alldeles fel så är det väl Stefan Lindgren som har tagit bilden på Pontus bil som är där på sidan på racetrailern. Och ett otroligt snyggt paket med racebil, skåpbil och biltrailer. Så att, det är sånt som räknas, det är sånt som lockar sponsorer, det är studs och puts som vi sa i lumpen, det är snyggt och prydligt i alla lägen, och det tror jag är sånt som lockar samarbetspartners.
Det ser nästan oförskämt professionellt ut. Jävligt glädjande att se att någon som lägger ner liksom så pass mycket tid, som du säger också, inte bara på bilen i övrigt utan hur liksom helheten och hela konceptet upplevs.
Precis, och det där vet vi ju är en sak som Demek faktiskt tittar på. Att du måste komma dit med en helhet som är tilltalande. Och där väger man faktiskt in även de där grejerna.
Ja, men det är proffsigt. Ända ut i fingerspetsarna. Men, nu är det så att en gammal man som jag är då, lite kaffesugen sådär. Så jag tänkte, ska vi passa på och ta varsin kopp kaffe medan ni, våra kära lyssnare, lyssnar på intervjun med Max Lundgren? Efter intervjun så kommer vi komma tillbaks. Och så tänkte jag att vi skulle diskutera lite grann det som sägs.
Så gör vi.
Så gör vi. Vi hörs snart igen då.
Välkommen tillbaka till Driftpodden, Max Lundgren, ordförande i driftingutskottet.
Tack så mycket.
Du är ju faktiskt den första gästen vi har som återvänder till podden.
Ja, ärofyllt.
Ja, men vem skulle det vara om inte du, så att säga, som sitter mitt i smeten och på mycket av informationen.
Ja, precis.
Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kort med dig idag om ett nytt förslag till kalender för STC. Som ni har jobbat fram lite grann. Och så ska vi ta och beröra ett par andra ämnen också lite kortfattat. Men huvudanrättningen tycker jag väl är SDC. Och vad är det ni har jobbat fram för någonting där?
Men vi har ju, vi började ju ganska snabbt när vi insåg hur läget var på väg med vad gäller coronapandemin där och hela den grejen. Så egentligen så fort vi, ja, det var väl ungefär i samma veva där man ställde in påsken, där insåg vi väl att okej, det här kommer liksom, det här kommer bli svårt. Så vi började ju med att göra om premiären och göra den publikfri och sådär. Och planen var ju att köra både premiären och Sundsvall-tävlingen i maj publikfria. Men sen kom ju ännu hårdare restriktioner då. Och då fick vi tänka om ännu mer. Och vi har hela tiden haft väldigt bra kontakt med arrangörerna. Så vi hade väl egentligen, ja, det är väl nästan en månad tillbaks nu tror jag, som vi hade en plan B tillsammans med arrangörerna. Och det är plan B som vi har satt i kraft nu kan man säga. Och där, eller det är plan C egentligen, för plan B var att köra utan publik. Då, men plan C var att flytta premiären och andra deltävlingen. Så det har vi gjort nu.
Okej, okay. Kan du dra kalendern så att säga enligt det förslaget som ligger?
Den nya kalendern ser ut enligt följande då, att vi börjar fortfarande på Manto Park då, fast vi börjar i mitten av juli, 16-17 juli. Så kommer vi köra där och det kommer köras i Paris-slingan, mer traditionella driftingbanor på Mantorp.
Yeah.
Och det sker även i samband med ett nystartat event som kallas för Summer Drift Meet som 5100 håller i det. Så där kommer SM och jag spela lite. Och sen kommer andra deltävlingen kommer bli på Hultsfred Drift Track. Och där är säkert ett antal som noterar att vart då den deltävlingen vägen som var i juni. Som skulle vara på Färila. Och den deltävlingen har vi tyvärr varit tvungna att ta bort. Och det har vi gjort framförallt för att spara pengar. Dels för förarna såklart. För att minska på deras racebudget lite. Men även för oss som serie. För att kunna genomföra det andra då. Så den är borta. Men Hultsfred Drift Track kör vi andra deltävlingen 24-5 juli.
Det var det datumet, ja precis. Det var det datumet den låg planerade.
Precis. Sen har vi ett nytt datum igen då. Och där kommer Sundsvall in. Som har flyttat till 8-9 augusti. De skulle kört i maj egentligen då. Och sen kör vi på Fällfors 4-5 september. Har vi finalen då för SM. Och det skulle jag säga med att på Mantorp är det bara SM som kör. Premiären och finalen på Fällfors är ju också bara Estsen som kör.
Yeah.
Och sen har ju RM en egen final då, som det var planerat tidigare också, i samband med gatubilfinalen 26-27 september på Manta Park då.
Yeah.
Så ser den nya kalendern ut, och den stora förändringen är att vi har tagit bort en deltävling för både SM och RM.
Så att det är 4 för SM och 3 för RM nu då enligt den här.
Ja, precis. Sen är det ju ganska mer komprimerad då såklart då. Mm. Så det blir ju en väldigt intensiv kalender och det hade också en hel del med att göra att vi var tvungna att ta bort en del tävling.
Ja. Ja, det hade ju faktiskt varit lite svårt att hinna med en del tävling till i det där schemat. Det är ju,
ja.
Det blir ju, det är ju 3 deltävlingar på mindre än en månad alltså. Från 16 juli till 9 augusti så är det.
Precis.
3 deltävlingar.
Det är rätt tajta. Vi resonerar väl så här lite att det är ju nästan alla de tävlingarna är i den normala semesterperioden. Så vi hoppas att det kommer ändå göra att de flesta teamen inte behöver ta ut jättemycket extra semesterdagar om vi nu ska kalla det så. Utan vi hoppas för att de redan kanske är lediga ändå.
Mm.
Och förmodligen så har väl inte, jag tror att det gäller alla människor nu att det är nog väldigt få som har semesterplaner nu för tiden.
Mm.
Till den här semestern.
Ja, precis.
Så vi hoppas att det inte sabbar allt för mycket på det här sättet.
Mm. Ja, men nu säger ni har haft en bra kontakt med arrangörerna. Är besvikelsen stor i Färila?
Ja, det är klart att de är ju, tycker är tråkigt, men de har full förståelse för läget.
Mm.
Så jag har en väldigt bra dialog med dem, så att det, de förstår läget och de förstår ju även att de har ju en bana som inte kostar dem någonting när de inte har någon verksamhet. För det har vi också tittat rätt mycket på, att det är ju ändå så att ska vi ha kvar banorna, så vissa banor har ju fasta kostnader och så vidare. Så det har vi också liksom tagit in i beräkningen att vi ändå försöker ha verksamhet på de banorna som är beroende av att ha verksamhet.
Mm.
Så att det är tufft för alla inblandade här, allt ifrån förare till arrangörer till förbundet.
Mm.
I stort egentligen oss som utskott har ju såklart också påverkats av det här ekonomiskt liksom. Det blir så, det går ut överallt.
Mm. Jo, det gör det absolut. Hur var det på din egen bana så att säga, Mantorp Park? Var det svårt att hitta en lucka där eller?
Ja, alltså jag vill inte påstå att vi hade så många alternativ förutom just det här. Och det är ju, om man kollar 16-17 så är ju den torsdag och fredag. Vilket kanske talar om att det inte är så här jättelätt att hitta datum. Och det är ju, alltså våran kalender på Mantorp Park är ju alltid, alltså den är ju uppbokad nästan ett år i förväg vad gäller helger hela tiden.
Mm.
Så det är väldigt svårt. Vi hade några alternativ vi tittade på, men det här var väl där vi kände absolut, var absolut bäst och passade in bäst i kalendern också.
Mm.
Så att det blir ju, alltså det ska man ju vara ärlig med, att vissa av de här grejerna är ju, alltså det är ju inte plan A utan det här är ju plan C vi håller på med nu, och då blir det ju, det blir ju inte 100% som vi hade velat ha det. Men det är så bra som vi känner att vi kan göra det med de förutsättningar vi har, och att vi ändå kan genomföra en SM-serie och dela ut ett SM-tecken. Vi känner ändå att det är viktigt för sporten att kunna göra det, om vi kan.
Ja. Du säger att ni har haft dialog med arrangörerna. Hur har dialogen med förarna varit?
De har vi också haft mycket dialog med faktiskt. Det gjorde vi också ganska tidigt, så gjorde vi en digital enkät där de fick säga vad de tyckte om hela grejen. Framförallt så frågade vi liksom hur de kände. Vill ni köra? Vill ni inte köra? Och så vidare. Så vi fick liksom deras åsikt. Och det var en väldigt blandad kompott av åsikter där, kan vi väl säga. Där vi fick reda på mycket på liksom hur det låg till för dem. Med hur det här hade påverkat dem och sådär. För det har ju påverkat många.
Mm,
alltså förarna har ju påverkat mycket genom att de företagen som stöttar dem har ju påverkats i sin del. Och kanske varit tvungna att dra in sponsorpengar till exempel.
Mm.
Så att vi räknar ju med att vi kommer tappa förare till serien på grund av det, att de helt enkelt har en stor del av budgeten har försvunnit för många. Sen är det många som liksom bara säger ja, men vi kör allting under kontroll för våran del liksom. Så att det varierar ju väldigt mycket, men det, tack vare det så har vi gjort vissa andra förändringar också i upplägget. Och en av de förändringarna är ju bland annat att vi kommer öppna upp för möjligheten att ta in wildcards på deltävlingarna. Okay. För vi tänker att dels så är det ju nu då, vi har ju fått indikationer på att det är ett antal förare som skulle kört SM som kanske inte kan göra det nu hela serien. Mm. Men då ger vi dem ändå möjlighet att delta på några deltävlingar om de vill. Däremot kan de inte tävla om SM-tecknet. Eller det kan de göra om de fortfarande är serieanmälda. Mm. Men om de bara vill köra till exempel tävlingen i Fällfors, säger vi, om du är långt norrifrån. Mm. Då har de möjlighet att ansöka om att få göra det. Yeah. Sen har vi ett begränsat antal platser ändå. Men det finns möjlighet liksom att få förare att köra ändå, inte varje deltävling men vissa. Och sen har vi även lite funderingar på hur det kommer gå för de internationella serierna nu, som NEC, DMX då, till exempel. Mm. Hur gör de? Kommer de serierna överhuvudtaget att genomföras? För det jag menar, som det är nu får man ju inte ens resa till Norge liksom.
Nej.
Och hur kommer det då gå att bedriva en internationell serie?
Ja,
så där har vi gjort så här, öppnat upp alkohol av den anledningen också, att det kanske är vissa av de förarna som faktiskt vill ha någonstans att tävla.
Mm.
Också sen, alltså vi kommer även öppna upp anmälan för STC igen, där man har möjlighet att anmäla sig till hela serien om man vill.
Mm, okay. Har ni fått någon indikation på hur stort intresse är för wildcards? Har ni haft någon kontakt lite så med olika förare? Eller?
Nej, vi har inte kontaktat några förare liksom, och frågat om de vill köra. Däremot har vi blivit kontaktade av förare tidigare inför säsongen och så, som har frågat om det finns möjlighet att köra som wildcard på någon tävling då. Så att det finns ett intresse för det, gör det. Sen exakt hur stort det är, det vet vi inte riktigt. Jag tror det varierar lite beroende på vart man är i landet också. Mm. Vissa banor kanske kommer få fler wildcards än andra. Det kommer nog variera rätt stort, och det gäller ju både RM och SM-serien här, så att, och kvalificeringen kan man ju säga för att få ett wildcard kommer ju vara lite liknande som kvalificeringen för att köra SM har varit, eller de kraven om man säger så. Så man kommer inte få ett wildcard i SM om man inte har kompetens för det, så att säga, förarmässigt.
Nej, någon form av meriter att visa upp.
Ja, men precis.
Mm. Ja, det låter ju som att det kan bli en ganska spännande. Det blir som sagt en kompakt säsong, och det kan bli spännande med lite olika. Se vad det dyker upp för namn på de här wildcards-platserna.
Ja, men precis.
Mm. Men det känns, tycker jag i alla fall, som att ni har ett ganska väl underbyggt beslut. Ni har som sagt haft dialog med både arrangörer och förare och sådär, och ni i utskottet och med förbundet givetvis också. Så att det känns som att det är ett beslut som vilar ganska tryggt.
Ja, vi hoppas ju det. Sen är det ju såklart, vissa saker har vi tagit beslut i själva, och vissa saker har vi rådfrågat alla berörda.
Mm.
Så, så är det ju alltid liksom, och det, ja, i slutändan är det vi som måste ta besluten.
Mm. Jo, givetvis.
Så vi hoppas att alla i alla fall förstår att vi gör allt vi kan för att vi ska kunna köra en serie. Det är det som är viktigast för oss. Och, vi kan ju ändå se ganska lite mer opartiskt på det. Alltså vi är ju en grupp av olika människor som har olika liksom, är från olika led om man säger. Jag är ju lite partisk som arrangör, men å andra sidan så har vi ju Alexander Kvist och Andreas Lundqvist som är ny i utskottet, men som är från liksom förarledet, som kan se från deras håll och så vidare liksom. Vi känner att vi är en ganska bra grupp för att ta ett beslut som vi ändå bör falla väl ut.
Ja, det ska bli riktigt intressant som sagt. Jag tänkte att vi kunde nämna också lite grann om regler. När vi hade det avsnittet där ni var med hela utskottet, så pratade vi lite grann om att det var lite tekniska reglementen och grejer på väg ut, och de är väl publicerade nu?
Ja, det ska de vara. Alltihop ska finnas ute nu.
Ja, och när jag kikade in lite snabbt så såg jag att det var ju ganska många som var uppdaterade 2020. Det var lite grann från januari och framåt, och 9 april tror jag senaste publiceringarna var gjorda. Vad känner du är den stora grejen där i reglementerna? Är det frikörningsreglementet som är liksom den stora nyheten i det där? Eller?
Ja, det kan man väl säga, för det är ju ett helt nytt regelverk. Det har inte funnits alls innan. Mm. Så att det är väl den stora nyheten, och det är ju, det ska ju framförallt ses som ett stöd till framförallt arrangörer skulle jag säga, men självklart också förare. Men att man liksom, vi har ju försökt, alltså frikörning har ju funnits egentligen på inom driftingen ända sen, ja men sen, egentligen sen vi började med gatubil på Mantorp kan man säga, så har man ju kört frikörning i Sverige. Och det har liksom, det har inte funnits något, alltså det, man kan väl säga att man har, vi började ju och försöka, när vi började med gatubil så försökte vi liksom bygga upp någon slags regler för vad vi skulle följa där. Som sen ska liksom filades på under ett antal år, och sen dök upp lite andra arrangörer som följde efter det ganska mycket, känner jag. Och sen har vi liksom, har det bara rullat på. Man har haft lite ska vi kalla dem, tekniska regler för vad som gäller för bilarna, och man har haft information om vad man ska ha för skyddsutrustning och sådana där grejer. Och sen har det, ja, det har varierat en del med arrangörerna, men det har ändå varit ganska likt i slutändan.
Mm.
Men problemet har alltid varit att vi, alltså för det ska man veta, att som driftingen blir ganska ifrågasatt ifrån andra sportgrenar under SPF. Jag har väldigt många gånger blivit uppringd och fått försvara driftingen och frikörningen för hur kan ni göra det här och hur får ni göra det här. Och då har man ju aldrig egentligen kunnat hänvisa till någonting, utan mer än att man har kunnat hänvisa till att ja, men vi gör det här för det funkar och det är det som våra kunder vill ha. Mm. Och det finns ingen som kan säga att det vi gör inte är säkert, för vi, liksom, vi har ändå en hög nivå på säkerhet och så vidare. Men man har liksom fått, ja, det har varit lite flummigt. Men nu är ju tanken att man ska kunna hänvisa till att ja, men vi följer faktiskt det här regelverket.
Mm.
Och det är ju en styrka i sig såklart att ha det. Och sen även är det ju såklart, om det är någon som kommer i som ny som arrangör, så ska det ju finnas någonstans där du faktiskt kan läsa det till hur du ska göra.
Ja, precis. Någonting att luta sig på från början innan man har byggt upp sin egen erfarenhet. Så.
Ja, men exakt. Liksom. Och det är ju samma med räddningsreglementet som vi har. Det är samma med det, har exakt samma funktion. Liksom, att du ska ha någonting och kunna, du ska kunna läsa det till vad du behöver ha och hur du ska göra det här liksom.
Mm.
Sen har vi ju egentligen skrivit regelverket för frikörning. Vi har ju egentligen bara kopierat hur vi gör idag, kan man säga.
Mm.
Så alla arrangörer som kör frikörning idag kommer egentligen inte behöva anpassa sig överhuvudtaget efter det.
Nej.
För de kör redan på det sättet. Mer eller mindre kanske finns någon som behöver göra någon liten justering. Men,
ja, men det är väl det rimliga sättet att göra det på, eftersom det uppenbarligen fungerar, så skriva ner det så att det är tydligt och så att alla har möjlighet att följa det. Mm.
Ja, och det här har vi gjort tillsammans med egentligen alla arrangörer. Vi har ju gått igenom det här på den träffen vi hade på Arlanda, där alla, de flesta arrangörerna, i alla fall i stort sett alla på SKR och liknande, var med och fick tycka till om och komma med åsikter och sådär. Så att vi hoppas att de mesta har fått fram där de ville, och sen kommer ju det här säkert justeras en hel del i början här, kan jag tänka mig, de första åren framförallt.
Mm. Ja, och så ett uppdaterat reglemente för modified. Vi hade lite små uppdateringar i tekniska reglementet som vi pratade lite grann med Alexander om när ni var med allihopa och lite sådär. Så att jag rekommenderar ju alla att gå in och läsa på sbf.se/drifting, så finns ju regelverket där under.
Ja, precis. Om man svårt att somna någon kväll så lär man göra det lättare då.
Jag har varit inne och läst faktiskt själv också, för jag tycker om att hålla lite grann ordning i livesändningarna och veta vilka som går vidare och sådär. Så att jag har läst på lite mer om särskiljning i kval och sånt där. Då ska man gå direkt till källan och inte lyssna på vad andra säger, utan läsa sig till det själv.
Ja, det är alltid bra.
Ytterligare en fråga då, som har varit lite grann på tapeten här, det är ju det här med förbundsstyrelsen, och bakgrunden till det då är ju att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen inför förbundsmötet som hålls i slutet på månaden här. Och jag tänkte fråga dig, hur tycker du att det påverkar er verksamhet och så vidare, och vad tycker du om det, så att säga?
Ja, alltså det är ju, jag tycker ju såklart att det är väldigt tråkigt. Det är ju, alltså det svärtar ju ner, ja men de som inte är så insatta i hur förbundet fungerar, de pratar ju om det som SPF liksom. Och det är ju i det här fallet då, för dem så är det ju SPF som har hanterat medlemmarnas pengar på ett inte så bra sätt, kan man säga. Och det går ju ut över hela förbundet då, och det går ju även ut över alla de som sliter dagligen liksom med ideellt arbete och gör allt för att hjälpa sin sportgren eller vilken roll de nu har i förbundet. Och jag säger inte att förbundsstyrelsen inte sliter, för det är säkert ett tufft jobb att sitta i en förbundsstyrelse. Men just i de här fallen nu under ett tag här, så har det väl, man kan väl säga så att de har väl inte föregått med gott exempel. Och det har ju inte varit en jättebra tid ekonomiskt för förbundet ett tag bakåt i tiden här. Och då kan jag känna att då bör man visa och hur man ska göra. Och som sagt, man ska föregå med gott exempel, och det här är inte att föregå med gott exempel, det som har gjorts i det här fallet då. Nej. Det som är den största, så att säga, grejen i just det här, det är ju en resa som gjordes då till USA, där man valde att förlägga ett styrelsemöte för förbundsstyrelsen i USA.
Och ett strategimöte.
Samma med Indycar-finalen. Ja, precis, i samband med Indycar-finalen.
Ja, det som revisorerna då har sagt är ju att man tycker att det rör sig om 300 000 kronor, står det i revisionsberättelsen, och där tycker man då att det finns skäl att ifrågasätta om förbundet har fått nytta av den där resan till ett värde av 300 000 kronor. Och att för de som inte är föreningsmänniskor, så kan man väl säga att det är ju ganska ovanligt att revisorerna tar till det här med att avstyrka ansvarsfrihet. Jag vet inte, jag har varit föreningsmänniska i hela mitt liv, och jag vet inte om jag har varit med om det någon gång. Och så att det är ju en ganska allvarlig markering, så att säga.
Ja, det är ju. Det är ju verkligen. Jag har varit inblandad i styrelsen sedan nästan 20 år tillbaka. Så jag har heller aldrig varit med om att det har blivit så. Jag har varit med om att det har varit nära. Men nej, jag tror att en förbundsstyrelse hamnar i den här situationen är nog väldigt unikt, tror jag. Och är högst, alltså, ja, det är väldigt dåligt, alltså. Det får man inte ske. Så är det ju. Ja, men den här resan som det pratas om framför allt, och det är ju, alltså, Vi i utskottet och jag har full förståelse för att man behöver bedriva en viss internationell verksamhet, om vi nu ska kalla det så, lobbyverksamhet för att bibehålla VM-rallyn och så vidare. Absolut, men om inte förbundet har gott om pengar, så bör man kanske anpassa den verksamheten lite efter vad kassan säger. Och man bör kanske inte gnugga in det ansiktet på de ideella krafterna i förbundet liksom, för det är ju där man har gjort mycket. Tyvärr har det liksom, det har exponerats mycket på sociala medier när man har varit på de här grejerna på olika sätt. Och det sänder väldigt fel signal till våra medlemmar.
Ska vi säga också att det uppmärksammades ju redan då när det var aktuellt att man skulle åka.
Ja.
Så att det fick ju negativ uppmärksamhet redan då.
Ja, men så var det ju. Vi har påpekat det här själva som driftningsutskott till både förbundsstyrelsen och till förbundsdirektören. Att vi inte tycker att det är en jättebra idé, för det. Vi blev, det ska jag säga, att vi har ju fått minskad budget och så, och det har alla utskott fått på grund av att ekonomin är som den är i förbundet, och då känner man ju liksom att man får ju dra sitt strå till stacken. Så är det ju liksom att acceptera läget att ja, men det är tufft nu. Så vi får helt enkelt göra det bästa av det vi har.
Mm.
Men då vill man ju se att det är så i alla led.
Ja.
För det är ju ändå vi som bedriver kärnverksamheten. Det är ett sportförbund vid SPF.
Mm.
De bedriver sport liksom, av olika slag. Och då är det ju sporten som ska hamna i första rummet. Liksom. Vi ska inte behöva göra en sämre SM-serie i rallycross eller drifting eller sämre arbete som folkraceutskott eller vad det nu kan vara på grund av att man måste resa till San Francisco och kolla på IndyCar. Liksom. Det är inte försvarbart. De 300 000 hade vi kunnat gjort så jäkla mycket med i driftingen.
Mm.
Om vi bara kollar för oss själva. Liksom.
Mm.
Ja,
det är tråkigt som sagt, men vi ska väl säga som så också att det är ju ändå förbundsmötet som tar beslutet, så att, men när vi pratar om ovanliga saker så är det ju ännu ovanligare att ett årsmöte eller ett förbundsmöte inte följer det revisorerna förordar, så att vi får väl se lite grann vad som händer, det är i slutet av april det där.
Precis, det får vi göra, får vi se vad som händer med oss efter det sen nu när vi har sagt de här grejerna.
Mm.
Kanske inte blir så långvarig.
Kommer du att vara med på förbundsmötet?
Nej, det kommer jag inte vara. Jag vet inte ens hur förbundsmötet, jag tror inte det blir som vanligt nu på grund av hur läget är i världen, så jag tror det kommer vara någon digital variant där.
Mm.
Men jag är tyvärr jag tycker helt enkelt att de grejerna är alldeles för tråkiga. Mm. Jag känner inte att det ger så mycket om vad det är. För jag har varit där en gång, men jag undviker gärna det om jag inte verkligen måste.
Mm. Ja, men då tror jag att vi säger tack för den här gången, Max. Och jag är helt säker på att du kommer att komma tillbaka till oss i podden igen.
Ja, det får vi hoppas.
Mm. Tack ska du ha.
Tackar.
Då har ni hört en, i mitt tycke, väldigt intressant intervju med Max Lundgren. Som Christer Hägglund gjorde. I intervjun så drog han ju upp tankarna kring nya kalendern som de har satt. Det är en väldigt komprimerad kalender som de hoppas på kunna genomföra. Och det hoppas vi också såklart.
Ja, det var ju en plan C där som Max sa. Och jag tycker väl att med givet de förutsättningar som utskottet har fått så tycker jag att de har jobbat på riktigt bra. Och tycker att det är jättekul att höra att de har haft tätt samarbete både med arrangörer och med förare för att se vad man kan rodda ihop för någonting. Och man är medveten om att man kommer att tappa någon förare på grund av coronakrisen och öppnar upp för wildcards och så här. Så att det är, jag tycker nog att man har gjort det bästa som gick att göra av en väldigt, väldigt trasslig situation.
Jag är lite imponerad av att det överhuvudtaget blir ett STC i år. Ja, det är De har gjort ett jävligt bra jobb för att rodda ihop det, även om det blir väldigt tajt. Det är ju det.
Det är ju väldigt kompakt i början där. Och det är ju på lite drygt 3 veckor så är det 3 deltävlingar. 16-17 juli börjar i Mantorp Park och så 24-25 juli och Hultsfred och sen 8-9 augusti i Sundsvall. Så där är det ju väldigt tajt. Men sen så är det ju en månads andningspaus då innan det är SM-final i Fällfors och sen så RM-final då i samband med gatubil på Mantorp Park, så att då blir det lite senare, men det är ju som sagt, det är jättesynd att Färila försvinner, det var en trevlig tävling på alla sätt och de ville väldigt gärna fortsätta, men som Max var inne på så hade de ju ändå full förståelse för att det blev så här.
Ja, precis.
Ja, det kan bli lite jiddrigt tycker jag. Att, ja, nu blir det så att man får ju ta de datum som finns. Men första tävlingen på Mantorp Park som ligger en torsdag-fredag var ju lite udda veckodag så att säga. Men då är det väl att det är många som kanske, de satsar väl på att många har semester som man kan komma ner och titta ändå. Om nu det blir så att det blir så att det får komma in publik. För frågan är hur de ställer sig till hela det här arrangemanget och upplägget, om det blir en åtstramning eller om det kommer vara kvar där 50 personers begränsning så att säga. Mm.
Ja, det är svårt att säga någonting om det, men det är som sagt en torsdag fredag och det fanns ju inte så mycket att välja på som Max berättade i intervjun.
Men han sa ju också, Max berättade ju också det, att de komprimerar hårt där mycket folk, förare, mekaniker förväntas kanske ha semester.
Mm, ja, precis.
Och det var ju ganska bra tänkt.
Mm.
Det här är nog ingenting de bara har höftat ihop på en förmiddag. Det här är nog många, många veckor och rätt många sena nätters arbete bakom det här.
Sen pratade vi om, eller vi, Christer och Max pratade om reglerna.
Ja, precis. Där har det ju varit lite diskussioner hit och dit och vi kan väl, när det gäller själva reglerna kan vi väl bara ge tipset att man går in på SPF Drifting och, eller på SPFs hemsida under regler, så finns ju regelverkena där allihopa.
Men ja, det är bättre om man läser dem så. Ja.
Ja, och en sak som jag slås lite grann av, det är när det blir diskussioner i såna här regelfrågor, att jag tycker att det blir väldigt hårda ord och det blir väldigt hetska diskussioner, vilket jag kan tycka är lite onödigt. Diskuterar man regelfrågor och andra såna här väldigt faktabaserade frågor, då tycker jag nog att man får försöka hålla känslorna lite under kontroll och bete sig på ren svenska.
Ja, det är ju inte mot person i fråga, utan alltså, man diskuterar en regel.
Men läser man vissa människors inlägg på till exempel Facebook, så kan man ju nästan tro att det är ju nästintill person på hopp. Liksom. Det är, folk får ju fan skärpa sig helt enkelt. Jag är ju en sån här, vad ska man säga, internet warrior, så tänkte jag säga. Men man har väl slängt ur så både två, tre saker på de interwebs som man har ångrat. Men när man kliver in på ett och diskuterar med de som har suttit och slitit och tagit fram regler och såna grejer, då får man ju liksom skärpa sig, för man har ju haft all möjlighet i världen att påverka de här reglerna som har, och reglementen som har tagits fram nu.
Ja, men speciellt när jag tycker att man får sakliga argument till varför saker och ting är som de är också.
Ja, men precis.
Mm. Annat vore om det liksom bara kom ett så här viftande svar att ja, vadå? Ja, då kan man kanske trycka på. Men jag menar...
Eller en sån här gammal föräldraklassiker. Varför får jag inte äta godis? För att jag sa det.
Ja, men precis.
Inte, ja, men det är ju inte så det, utan man får ju verkligen sakliga argument till varför saker och ting är som det är och tar inte till sig dem, utan fortsätter att diskutera. Och det, jag tycker det är jättetråkigt. Jag hoppas att vi kan få se en lite mer, ska man säga, ordnad debatt kring de här frågorna framöver.
Ja, för vi ska ju såklart diskutera, men när man kommer fram till att man sitter och läser regeln, då är regeln satt.
Då har tåget gått.
Precis. Ja. Och det här är ju någonting de har jobbat med ganska länge också, att ta fram de här reglerna. De har ju tagit liksom input ifrån alla tänkbara, dels ifrån grenansvariga och förare och sådana saker, arrangörer också. Mm. Och jag tycker att de har mjukat till det ganska bra. Eller jag tycker att det är nästan i, vad ska man säga, du kommer nästan undan med en moppehjälm, om man tar det som ett exempel. Och jag tycker... Ja, hjälmar är ju gjorda för olika saker och sådana saker. Det som kommer från downhill-sporten. Vi vet att vi får inte köra downhill i en crosshjälm till exempel. Även om det är samma hastigheter och grejer vi är uppe och kör i, så får du inte ha en crosshjälm och köra downhill ut för. För den hjälmen är inte gjord för att krascha med en trampcykel versus en motorcykel på några 100 kilo. Så du ska ju ha, jag menar, de har ju tagit fram bilhjälmar som är godkända för att klara av en smäll i en bur och liksom impact från ett karosseri och sådana saker. Men det skiljer ju på hjälmar för öppna bilar och stängda bilar, så att säga. Så det argumentet med att det är så dyrt att köpa en godkänd hjälm, det är skitsnack tycker jag.
Ja, det är ju säkerhet och liv står ju på spel, så att jag menar. Ja. Ja. Jag ska inte gå in i debatten, men jag är av den här sorten att skydd måste kosta pengar. Så är det, va? Ja, jag menar, ja. Men det är min åsikt. Ja.
Men som de skrev i den här diskussionen, man köper en vettig hjälm och sköter om den, då kommer du kunna ha den i flera år. Du kommer nöta ut din träningsbil mycket längre. Din hjälm kommer förhoppningsvis, om du inte råkar ut för någon otrevlig olycka, vilket jag hoppas att ingen råkar ut för, så kommer din hjälm att överleva din bil om du sköter om den.
Apropå sånt, om man kollar på YouTube, jag såg ett klipp, en sidogrej då, men ett klipp på en bil som körde väldigt fort. Och han åker av, åker in i, om det var så här, typ, vad heter de där räckorna?
Såna armco-räck.
Ja. Och någonstans där så hade han satt fast bältena fel.
Var det inte han som åkte runt med någon sån här Kina-kopia-bälten eller någonting sådär?
Ja, så att bältena släppte ju.
Ja, infästningen till bältet var väl någon skräpprodukt, så då går väl av. Han far ju ner som någon projektil.
Och jag menar, alltså, hallå, tänk på säkerheten. Lägg mer pengar på det än på utseendet. Jag menar, ja.
Ja, men inte annat så tänk på den stackars killen som måste ta rätt på det efter den här olyckan.
Ja, precis. Men ja, som sagt, vi ska väl inte gå ner i den spiralen. I alla fall, vi tipsar om att gå in på SPFs hemsida, ladda ner pdf-erna med gällande regler och dokument och läs direkt ur källan. Så blir det liksom inga feltolkningar. Det är det bästa. Precis. Och det är ju då det som är uppdaterat är mästerskapsregler drifting, pro-mästerskapsregler, mästerskapsregler drifting R, semipro, tekniska regler för både semipro och pro, och även då de allmänna tekniska reglerna för, vad står det för, rallycross, rally,
ja det är inte racing,
RC, ja racing, ja, 2020. Och där finns det vissa regler som även går in under driftingen. Men vill ni alltså ha komplett, ta ner alltihopa, så har ni hemma.
Och lyssna inte på vad det står i någon Facebookgrupp, utan läs själv vad det står, vad det är för regler som gäller, och fråga rätt människor om man har frågor.
Och det är det bästa. Och sen också se till att vara med. Vill man påverka reglerna, så måste man ju vara med på utskottet och på då sportgränsansvarige, så att man får lämna sin input när de diskuterar en eventuell ändring och så vidare. Ja, men jag tycker vi lämnar regelbiten nu faktiskt. Och sen så går vi in på en sak som även du och Max pratade om. En mindre trevlig sak skulle jag vilja säga.
Ja.
Och det är ju då att SPFs revisorer har gått igenom räkenskaperna för då förbundsstyrelsen. Och de vill inte ge ansvarsfrihet.
Mm. Ska man vara pet noga på orden då, så är det ju inte ekonomin egentligen, utan det är förvaltningen, alltså hur förbundsstyrelsen sköter verksamheten så att säga. Det är, ja, och det är ju som vi pratade om i intervjun, och så är det ju den här USA-resan som är, det är väl egentligen droppen som har fått bägaren att rinna över. Det har ju tuggats lite grann om olika saker tidigare, och det finns fler exempel också i det här, men det är ju den här USA-resan nu då, och en kostnad på ungefär 300 000 som revisorerna drar upp nu, som man tycker att förbundet inte får någon, eller man får inte ett värde motsvarande det beloppet för den här resan.
Mm. Och det är ju ett kraftfullt vapen som man tar till där, med ansvarsfriheten.
Ja, det är det. Det är ju ett vapen som det är ju inte en knäpp på näsan så att säga, utan det här är ju det vapnet, det kraftfullaste vapnet som revisorerna har, och det kommer ju att komma till någon form av avgörande på förbundsmötet då, eller årsmötet som det heter i en vanlig förening, där förbundsmötet kommer att bestämma om man beviljar den här ansvarsfriheten eller inte, och där är man ju inne på lite det här med juridiken också, att beviljas styrelsen ansvarsfrihet, så är det väldigt svårt att sen klämma åt dem i efterhand, om på den svenska.
Det blir ju väldigt svårt, ja.
Ja, så att vill man ha möjligheten att reda ut det här på något vidare sätt, så lär man neka ansvarsfriheten. Men sen så är det ju en liten sak till då, och det är ju det här, ska styrelsen sitta kvar? Ska styrelsen bli avsatt, eller ska man förväntas att de avgår självmant allihopa? Och om det då sker, så tänker jag på de där stackarna i valberedningen. Jag har ju suttit i lite olika valberedningar ibland, och man har tänkt, oj, nu har vi två stycken platser att fylla, hur ska det gå?
Ja, en hel styrelse.
Här då kanske hela styrelsen kliver av med förbundsordförande och alltihopa. Vi får väl se. Vi har ju ingen insyn i det där så att säga, förutom när det blir ett faktum, så vi får se.
Man har ju sett en del kommentarer från folk, lite allt ifrån klubbordföranden till funktionärer och såna saker, som har ifrågasatt liksom om hur vidare styrelsen ska hålla på och fortsätta med sitt uppdrag. För det känns ju som att många har förlorat eller de har väl haft kanske ett litet vacklande förtroende för dem tidigare, och nu är liksom droppen har droppat ner och runnit över. Det var det ju redan i fjol när det kom fram att de skulle åka till Indycar-finalen och ha det där mötet där. Och att det finns ju säkert en bakomliggande förklaring, och strax efter det där mötet hölls så presenterar ju Marcus Ericsson att han har en styrning för samma Indycar-team som Felix och hade. Och det vet vi ju inte. Bakom kulisserna kan det ha varit väldigt mycket arbete som har gjort att liksom lobba för att Marcus inte skulle bli av med sin styrning. För han satt ju löst till där ett tag, men det vet man inte. Men likt förbaskat så har de har gjort av med en jäkla massa pengar, och som Max sa, att det är pengar vi hade kunnat gjort väldigt mycket annat för i Sverige, som kanske hade ju garanterat kunnat gått till tävlingarna och föreningarna på ett mycket bättre sätt.
Ja, det är en jättetråkig historia, och vi får som sagt se hur det slutar. Förbundsmötet hålls väl slutet av april, var det 25-26?
26 tror jag det var.
Mm. Ja, 26. Nu vet vi inte om det blir, om man säger, traditionellt möte där alla träffas, eller om det blir någon digital historia. Tanken först var ju Scandic Infrapark, Upplands Väsby, den 26 april. Men som sagt var, ja, det blir kanske någon sån här gruppvideosamtalshistoria.
Mm. Och det ska bli kul att följa liksom efterdyningarna av det här, för menar...
Ja, nej, jag har ju sett en del kommentarer redan nu att det är ju skönt att se vart våra licenspengar går någonstans, och såna här syrliga kommentarer. Så att det är ju helt klart att det här väcker ju ilska i utövarledet, så att säga, och det är inte bra. Och sen vet inte jag riktigt, de här stora sponsorerna, de har ju ett gäng stora tunga sponsorer som de får ganska mycket pengar av. Hur reagerar de på en sån här sak?
Ja, men precis.
Så att det är mycket med det här, och det är ju synd också, för skulle då leka med tanken att styrelsen avgår, några sponsorer hoppar av för att de vill inte vara med om det här, då är det ju återigen då utövarna och de som står kvar i förbundet som ska ta hand om det här, och de som får leva med konsekvenserna av det, så att säga.
Ja, motorsporten vältrar sig inte direkt i pengar i det här landet.
Nej, så är det ju absolut. Mm. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att följa. Vi kommer att följa det så gott vi kan naturligtvis.
Och med de orden så har vi faktiskt kommit fram till den sista punkten. Nu tänker mina två
jag tänkte säga, med poddar här. Men mig vet jag, så är det slut på punkter här nu.
Vad då för punkt? Jo, den sista punkten är ju alltid att vi måste ju säga hej då till våra kära lyssnare.
Ah, du tänkte så.
I alla fall, ha det gott allihopa, så hörs vi snart igen. Är du, grabbar?
Jajamän,
det gör vi.
Ja, hej då!
Hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. Gäst idag var Max Lundgren, programledare Henrik Andersson, Robban Strandberg, Christer Hägglund, ljudtekniker Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.